Jag ska läsa två bibelord som Peter kommer att predika över. Det är från Lukas 20 kapitlet, vers 37 och 38. Att de döda uppstår har också Mose visat i stället och i törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Och ifrån Hebreerbrevet 11 kapitlet, verserna 13-16. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Om man hade tänkt på det land som de lämnat kunde de återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Amen.
Då har ni fått den korta presentationen utav mig. Jag ska inte ta den långa, jag lovar. På bilden där jobbar vi ganska mycket med samtal och reflektion. Och jag brukar ibland när jag predikar plåga de som jag predikar för att ha lite samtalsgrupper så här i mitt i predikan. Det ska jag göra här idag också, bara så att ni är lite förberedda på det. Dagens tema är ju vårt eviga hopp. Eller vårt evighetshopp. Gårdagen handlar om helgonen. Och jag ska försöka att få ihop de här två temana tillsammans till en predikan. Tänk i den här bilden. Två stycken små larver håller på och kryper omkring. Och de träffar varandra och de blir kompisar. Och de sitter och mumsar och äter på de här bladen. Och sen så, ska vi gå in till grannkvisten? Ja, men det gör vi. Och så tar de sig vidare och så, ja det här var gott. Och så är de så här tajta hela livet. Sen kommer en stund när jag säger, jag börjar känna mig lite trött. Det sliter och drar lite grann. Jag orkar inte som förr. Ja, det är nog dags nu, säger den andra. Ja, det är det nog. Och sen så hänger de sig på en liten kvist där och så förpuppar de sig. Och sen så spricker det här lagret någonstans någon gång. Och sen så kommer det fram någonting alldeles fantastiskt. Den här lilla fjärilen bökar sig loss ifrån skalet och börjar fladdra omkring. Och likaså gör den andra lilla puppan. Bryter sig loss från skal och flyger omkring och ser världen i ett helt annat ljus. Åker omkring där på i den solklädda, jag är inte så poetisk, men ni förstår vad jag menar. Och sen helt plötsligt så flyger den ena fjärilen där och sen så ser den andra och så möts de. Och så är det någonting som, men är det du? Nej, det kan inte vara. Jo, men det är nog. Och så möts de igen. Kan det vara på det sättet? Helt annorlunda men ändå lika. Och det är det som jag tänker finns någonstans i det här med övergången till evigheten. Det är samma men ändå inte samma. Det är helt annorlunda men ändå så är det lika. Och jag anar någonting när Jesus då visar sig för lärjungarna efter att han har uppstått. Så är det inte tjena Jesus, utan det finns en tveksamhet där. Och sen, men är det inte? Jo, men det är nog det. Och så känner de igen honom fast ändå inte. Därför att det är något annorlunda över Jesus. Lite grann inledningen på predikan om himmelen och det himmelska. Och det ni ska få göra nu under ungefär 1,5 minut. Det är att prata om, vad känner du inför himlen? Vad tänker du på när du tänker på om himlen? Vad kommer du att göra i himlen? Vad ser du framför dig? Prata i 1,5 minut och känner du inte för att prata, sitt och tänk istället. Varsågoda. Så, då får ni avsluta samtalen lite försiktigt sådär. Ja, det här skulle jag aldrig ha gjort. Hallå! Hallå, hallå! Om ni avslutar samtalen lite försiktigt. Det är inte kyrkkaffe än. Men här är ett förslag på ämne till samtal vid kyrkkaffet. Ibland så man ska inte släppa fritt sådär, för då tar det nästan över. Men tanken var att sätta igång era tankar på detta. Vad är himlen? Vi har läst 2 stycken texter. Den första texten från Lukas evangeliet handlar om, vi kommer in mitt i ett sammanhang där Jesus får frågan om uppståndelsen. Och frågan ställs ut av sadduceerna. Och sadduceerna, de tror inte på att det finns någon uppståndelse. Och så sätter de, ni kan ta upp den texten där från Lukas. Och så ställer de frågan, men hur blir det med den här? Det är en kvinna som var gift sig med en bror, och sen så dör brodern, så gift sig med en andra broder. Ni känner igen en del då, känner igen det i sammanhanget. Och vem ska hon då leva med i evigheten? Säger de till Jesus. Underförstått, ja, det finns ingen uppståndelse, du har fel Jesus. Och så säger Jesus, ja men ni har missförstått alltihopa. Därför, det är på ett annat sätt i himlen. Och sen kommer den här texten, att de döda uppstår. Och så det här med Jakob, Isak, Jakobs Gud och så vidare. Och sen säger den här, att Gud, han är en Gud för levande och inte för döda. Och eftersom då han är Jakobs Gud och Isaks Gud och Abrahams Gud, man fortfarande är deras Gud, ja men då måste ju även de vara levande. Case closed. Så förklarar han, ja men det finns en uppståndelse. Det är den ena texten. Gud är en Gud för levande. Och på något vis så är det som att den här brottet som vi tänker när man dör, det hänger ihop i alla fall. Tänk på den här larven och fjärilen. Var larven någon gång egentligen död? Ja, men den här puppa. Ja, men puppan är, finns det inte liv där? Ja, men, ja, och så förstår ni att det hänger ihop. Och det är ungefär så som jag tänker att Jesus säger med den här, i den här avsnittet. Att det hänger ihop, vårt liv här och nu, det hänger ihop med evigheten. Döden som finns där, det är en gräns. Ja, men det är inte en gräns på det sättet, därför det hänger ihop. Därför vi lever hela tiden. För honom är alla levande. Den andra texten nu från Hebreerbrevet. Det är också, när ni hör en sån här bibeltext kan ni alltid försöka förstå eller fundera på, men vilket sammanhang ingår det i? Där är Hebreerbrevet 11. Ett helt kapitel som pratar om trons hjältar. Som börjar liksom, men Abraham han gjorde det, han gjorde det här i tro, och Noah gjorde det i tro, och Mose, och så går det igenom hela historien. Och så säger han, det går inte att berätta om alla. Men alla gjorde detta i tro, trons hjältar. Och så är det vårt avsnitt är här någonstans mitt i, ganska upp i början då. Där det står i tro så dog alla de här utan att ha sett vad det var för någonting. Och därför kommer vi in på det här med helgonen. Trons hjältar, föredömena för oss. Och så tänker jag någonstans här att det som gör en människa till ett helgon eller ett föredöme eller en trons hjälte, det är någonstans att man har en vision. Man har ett hopp, en bild av vad det skulle kunna vara. Och den här bilden, den här visionen är så stark att man gör någonting åt det. Och även fast det inte verkar fungera och bli så som jag har visioner av, så ger man inte upp. Och man ger inte upp trots att man dör. De dör. I tro dog alla dessa utan att få se det. Men de är ändå trons hjältar därför att de fortsatte att verka för det som de trodde på i alla fall. Och då tänker jag lite grann så här. En trons hjälte är också att man har en vision om framtiden som någonstans är större än de själva. Det innefattar inte bara det som är jag och mig och mitt. Utan det är en vision som sträcker sig mycket, mycket större för flera människor än mig. Abraham som ska bli till välsignelse för alla folk. Det är en ganska storslagen vision. Men det var det han kämpade för. Det var därför som han bröt upp. Det var därför han följde Gud. Och så fick han dö utan att ha sett att det fanns så många folk. Utan bara några barn då. Och det är här någonstans som det här för oss då, det himmelska hoppet kommer in i detta. Alltså våran vision, hoppet om himlen, det är där någonstans som det cementeras ner. Alltså det är det som vi har som vårat hopp. Det är det som vi har som våran vision. Och vi får upp texten här från Hebreerbrevet igen, den sista delen. Så avslutas den här delen med en lite märklig sak, att han då, Gud, han har ju grundat en stad åt dem. Och ungefär himlen, och så kommer bilden av en stad. Och det kanske inte är den bilden som du tänker på när du tänker på himlen. Jag vet inte hur samtalen gick. Jag tänker mig himlen är som en stad med mycket trafik och trängsel. Nej, det kanske inte riktigt, för vi förknippar ofta staden med mycket folk, mycket trängsel, miljö med trängselskatter och allting sånt där också då förstås. Men det är ganska otryggt i staden. Men för människor som lyssnade till det här har ju då, eller för gamla testamentets folk som det här refererar till, har ju då staden i kontrast till tältet. Och det är den kontrasten så framstår ju staden som fantastisk. Därför att i staden så fanns det trygghet. Både för djur och onda människor. Man var trygg i staden. Det fanns gemenskap, det fanns andra människor som man kunde vara tillsammans med. Det fanns en struktur och en ordning. Så när jag flyttade i staden så flyttade jag in i ett sammanhang som fungerar utan att jag har ansträngt mig. Man kommer till ett dukat bord ungefär så. Det är också det som står för staden i relation till tältet. Där man fick göra allting själv. Staden är också att allt som jag behöver finns där. Man behöver inte åka någon annanstans för att söka efter det som man behöver. Allting finns där. Och sen är det också tältet. Det kan man rycka upp bo på och sen flyttar man omkring. Men staden är fast. Den står för stabilitet. Den är stationär. Den rör sig inte. Och tänk med de beskrivningarna av staden. Och så tänker på himlen. Då låter det ganska bra, va? I alla fall för mig. Att det finns ett ställe där det finns trygghet. Där det finns ett ställe där jag kan känna gemenskap med andra människor. Det finns ett ställe där jag inte behöver anstränga mig för att bygga själv. Utan det finns ett färdigt, brett ställe för mig. Det finns någonting som står fast. Som inte ändrar sig därför att det blir hit eller dit. Utan den står fast. Och där finns också allt det jag behöver för mitt väl och ve. Allt finns där. Det är en ganska vacker beskrivning av himlen, eller hur? I alla fall tänker jag så. Och det är det som någonstans är vårt evighetshopp. Det är den bilden som finns. Det är det som på något vis finns där för oss att längta till. Och när vi tänker på de som har gått före, så är det de som gått från puppa till in i den evigheten. Därför så flyger de omkring och har det ganska bra. Och det vi kan sörja, att vi sörjer och saknar, det gör vi. Men vi har också hoppet om att vi en gång ska få vara med där. Trons hjältar då, helgonen. De gör ju någonting åt sin vision. Noah, han bygger en båt och hans vision är inte att bygga en båt, faktiskt. Han har inte, jag ska bygga en båt, fantastiskt. Nej, han har vision att rädda hela mänskligheten. Därför så går han upp på morgonen, tar fram hammaren och så börjar han spika. Och han gör det inte bara en vecka, det är ingen IKEA-grej som han snabbt sätter ihop. Utan det tar flera år kanske. Jag vet inte riktigt, men han ska ju hugga träden, han ska göra plankor av dem, sätta upp. Det är ett ganska stort projekt att bygga en båt för så många, både djur och människor. Men det är det han gör. Inte därför att han, åh vad fantastiskt, nu är båten färdig, underbart. Nej, han gör det för att rädda hela mänskligheten. Det är hans vision och därför så gör han det här. Mose då, han hade det ganska väl förspänt. Han var ju prins i Egypten. Men han avstår från hela det här därför att han får en annan vision. Han tänker, men jag är ju inte del av det här folket. Jag är del av det här folket som är slavar. Och så får han en vision ifrån Gud att jag ska befria, eller Gud ska befria folket genom mig. Och så gör han det. Och så satsar han på den visionen. Efter lite krumbukter, lite om och men. Men i alla fall, det är det som blir hans liv. Man ska föra folket ifrån den här slaveritillvaron genom faror in i ett förlovat land. Det är det som var hans vision. Och det liksom gör han någonting åt. Och så blir då någonstans. Vad landar hos oss? Jesus då. Han förkunnar om Guds rike. Och det skulle jag säga är ett annat uttryck för himlen. Alltså Guds rike, det är någonstans där Guds vilja sker. Helt och fullt. Och vi ber ju om det. Låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden, så och i mitt liv. Alltså himlen är ju den plats där Guds vilja sker helt och hållet. Och det är också Guds rike. Och Jesus förkunnar Guds rike, han säger så här, Guds rike är här. Det finns nu, det är inte bara sen utan det finns här och nu. Guds rike finns här och det är någonstans det som han ger som vision till oss. Att bära, ha en vision av Guds rike, en plats där Guds vilja får ske. Och så är det någonstans att Guds rike har ju blivit synligt genom Jesus Kristus. Men det är ju inte helt och fullt så som det är i vår värld nu, det kan vi förstå. Guds vilja sker inte överallt i vår värld så som han skulle önska. Jag har hört en beskrivning där att det är som att himlen, den är liksom perforerad. Det finns små hål i himlen som gör att det bryter igenom då och då, här och där, utav Guds rike. Ibland när jag är ute och kör bil så blir det en sån här dag som det har varit molnigt och sen ser man att solen är på gång och så bryter solen igenom lite grann. Har ni sett de himlarna? Det är lite molnigt men det är på gång att bryta igenom. Då säger jag, ja men det är sån här gudhimmel. Alltså ungefär som att solen, man ser inte solen, man ser att molntäcket har blivit uppluckrat så pass mycket så att det bryter igenom. Så blir det såna här strålar som man kan se i fjärran då. Ungefär så tänker jag med Guds rike. Att Guds rike finns här men inte helt och fullt. Utan himlen är perforerad. Tillvaron är perforerad. Så att Guds rike bryter in då och då och då. Och då tänker jag det med helgonen. Trons hjältar då, helgonen. De har en förmåga att få den här himmelska, den här visionen, den här tanken, känslan av Guds rike att bryta igenom lite mer, att dra himlen närmare jorden. Det har helgonen en förmåga att göra. Och jag tror när vi möter människor och det som gör att de får det här betydelse för oss, det är för att de har gjort någonting åt det. I ett samtal så har jag känt att det var liksom, Gud var där. Och så har den här människan lyckats förmedla någonting från Gud själv till mig, så himlen har kommit närmare mig. Det gör det till ett föredöme, den människan till ett föredöme, en trons hjälte. Och det kan ske både på det här lilla planet men också det större planet. Och det är nog i det större planet som jag tänker att vi som församling, när vi är många tillsammans, kan ha en betydelse. En stor vision, en stor målbild skapar tro och skapar engagemang. I Real Madrids omklädningsrum så fanns det en stor bild på väggen. På, jag tror att det var lagkaptenen som höjde en buckla för att visa på förra året så vann vi. Den fanns där. Så att när spelarna duschade, bytte om, gick ut i träningar, så såg de den här bilden av vad som skulle kunna vara möjligt även den här säsongen. I AIKs hockeylag 2012 så hoppades de att det skulle gå bra för dem. De kom till semifinal. Men där säger de tryckte upp tröjor där det stod siffra 8 på den här träningströjan de hade när de tränade. Siffran 8. Fast de hade bara vunnit 7 SM-guld. Men en påminnelse om vad som var möjligt. Och det är den påminnelsen som jag tror är viktig för oss. Och det är därför som det här himmelska hoppet är viktigt att lyfta fram. Himlen är ju ingen sån här flykt ifrån verkligheten. Hoppas på att det kommer att bli bra. Nej, himlen, känslan, visionen av himlen är ju det som ska göra någonting med våra liv här och nu. Påminner om vart man är på väg och varför man är på väg. Och det skapar det här tron och engagemanget som gör att man orkar lite till. Ja, men jag kör den här skivstången några till för att bli starkare och kan klara lite bättre i slutet på säsongen. Och det är där någonstans som vi, vad är det vi håller på att bygga för någonting? Både i ditt eget liv men också som församling. Det var en reporter som kom till en byggarbetsplats. Två stycken står och murar. Och då frågar han ena, vad gör du för någonting? Ja, jag murar. Jag försöker få den här stenen och fästa på den andra stenen. Det är ungefär det jag gör. Ja, bra, lycka till. Och så frågar den som står bredvid, vad gör du för någonting då? Ja, jag bygger en katedral. Där himmel och jord ska få mötas. Det gör jag. Ja, spännande. Vem tror ni hade roligast på jobbet? Båda gjorde precis samma saker, men man hade en vision av något större. Vad gör du för någonting? Vad gör Sävedalens missionsförsamling? Och då kan jag fråga dig, vad gör du för någonting i kyrkan? Vilken uppgift har du? Ja, jag städar kyrkan. Ja, jag är scoutledare. Och så kan vi räkna upp olika aktiviteter som ni kanske gör, eller vad som behövs göras i en kyrka. Och då frågar han, men varför gör du det? Ja, det är för att det ska bli snyggt. Ja, för att ungarna ska ha något att göra. Eller har du det här större perspektivet? Har du blivit drabbad av den här större visionen? Så att du också kan vara en sån här människa som drar den visionen ner i ditt sammanhang. Är du med och skapar en plats där Kristus förvandlar människor? Är det det du gör när du städar kyrkan? Vad gör du för det? Jag håller på att skapa en plats där Kristus kan förvandla människor. Det är fantastiskt att vara med i det här. Någonstans där, va? Att hittar vi den visionen, hittar ni, jag också. Jag är inte med i församlingen, jag kan stå lite utanför så. På något vis där det himmelska får möta jorden. Där du kan vara en människa som kan dra himlen, dra visionen, visionen om en förvandlad värld. En vision om ett Guds rike där Guds vilja får ske. Inte bara i himlen, men också på jorden, också här på den här platsen, i det sammanhang där du rör dig. Tänker du när du är på att städa, tänker jag håller på att städa, men jag gör också någonting annat. Och sen så den du städar med gör också någonting annat. Och så möts ni. Och så kan ni tillsammans få betyda någonting för er. I församlingen som jag jobbat i så gör man ibland sådana här städscheman. Ja, men om jag städar, vi kan inte städa tillsammans. Jag tar den delen på måndag så kan du ta den på tisdag. Jag skriver upp när jag har gjort mina saker. Och så blir det bara en praktisk sak. I Willow Creek, den stora gigantiska församlingen, så har de förbjudit att göra på det sättet. Alltså just därför att det är gemenskapen som är viktig. Alltså att man måste göra de praktiska sakerna också. Men man gör det tillsammans. För gör man det inte tillsammans så blir det bara ett arbete. Gör man det själv så blir det bara ett arbete. Men gör man det tillsammans så blir det någonting mer. Man delar visionen om det större. Man delar livet med varandra. Och så kan städgruppen få bli någonting annat än bara städgrupp. Det kan också bli en grupp där man delar med varandra. Delar den större visionen kanske. Ni ska ju snart bygga ut kyrkan här, jag har förstått. Åt det hållet. Ganska stort projekt. Kan vi fundera på varför gör ni det? Ja, Och så finns ju alla de här skälen. Ja, vi behöver större lokaler, lite trångboda ibland. Vi behöver bättre expeditioner. Och så behöver vi bättre aktivitetslokaler så att våra barn kan ha någonstans att vara. Det låter jättebra. Men det jag saknar i den här beskrivningen, som är en ganska okej beskrivning, det är det här större. Alltså, gör man en sån grej därför att man tror att vi då kan på ett bättre sätt göra Kristus synlig för Sävedalen? Är det det man tror? Men den visionen skapar ju tro, skapar ju engagemang. Och delar man den visionen allihopa, men det här måste vi göra. För att Sävedalen ska liksom bli berörd av Guds rike, Guds kraft, Guds vilja ska få ske med det. Och om vi tror det, ja, men då är det inte svårt att få till tron och engagemanget i det. Så det blir inte bara att vi håller på att spikar. Nej, vi bygger någonting för Guds rike. En plats där människor får möta Kristus. Få sina liv förvandlade. Det är fantastiskt. Det är klart att ni vill vara med i det. Det är viktigt att hela tiden hålla den större visionen. Också den här övergripande visionen om det himmelska hoppet vid liv. För det gör att mitt liv faktiskt blir annorlunda. Jag ser på ett annorlunda sätt på mig själv och på omständigheterna. Håll visionen vid liv. Därför att vår vision påverkar hur vi lever. Om vi hade läst vidare i hela Hebreerbrevet 11, så kommer man då strax fram till Hebreerbrevet 12. Och där står ungefär så här: när vi nu är omgivna av en sån fantastisk mängd vittnen, men vad ska vi göra då? Jo, men låt oss då hålla fast vid vår tro. Med blicken fäst på Jesus så bygger vi Guds rike. Ungefär så, inte exakt. Men det där kommer det här uttrycket med blicken fäst på Jesus. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Ja, men det kommer som ett resultat. Av ni ser all tro som har funnits genom historien. Där vill vi också vara med. Vi fäster blicken på Jesus, vi ser visionen och så gör vi någonting, vi håller ut, vi kämpar, vi bygger. Och så bygger vi en plats. Och det tänker jag inte bara i himlen, men också vi får bygga en plats här hos oss. En plats där det finns trygghet. En plats där det finns gemenskap för människor som kommer bara som gäster eller som söker en gemenskap. Det finns ett utrymme för gemenskap. Det finns någonting färdigt att komma in i. Den här återigen bilden på den här, eller beskrivningen av den här staden som vi hade tidigare. Det kan ni få bygga här och nu i den här kyrkan, i den här församlingen. Och det är visionen som på något vis gör det möjligt. Som avslutning ska jag bara ta delar av Noomis predikan från i söndags. Som avslutning. Där det var, hon utmanade er, oss alla, att säga ja. Tre stycken ja, det här viktiga ordet var ja. Säg ja till relationen med Jesus. Säg ja till att tjäna dina medmänniskor. Och säg ja till att överlåta din framtid åt Kristus. Och då hänger ihop både den här predikan, himlen, helgonen och även förra söndagens predikan. Så säg ditt ja till relationen, till tjänsten, till framtiden. Vi ber. Jesus, tack att du vill så mycket gott för oss allihopa. Tack för församlingen här, allt som du har gett till dem, allt som du vill göra i deras gemenskap. Skapa här en plats där människor får bli berörda utav ditt rike, där den perforerade himlen får bli lite större, så att ditt rike blir lite synligare genom de människor och i de människor som finns här. Tack att vi bara får överlåta oss till dig. Och du vet att våra liv är inte perfekta, men de är som de är, och det, som de är, så får vi komma till dig. Och så tar du tag i oss och gör någonting gott utav det som är vårt. Välsigna oss nu, du Herre.